I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej Sara!
Hej Josefin!
Jag är lite nyfiken på att höra hur du mår med ditt ben som du pratade om förra veckan. Har det blivit bättre?
Det är mycket bättre nu. Jag är på sista dagen på min antibiotikakur. Det ser ut fortfarande som att jag skulle ha ett typ gammalt blåmärke i knävecket. Men nu gör det inte ont längre. Så jag är så lättad. Jag kommer inte behöva amputera mitt ben. Vilket var lite överdrivet.
Alltså, jag blev orolig på riktigt sist ni pratade.
Ja, men nu behöver varken du eller någon annan vara orolig längre. Det känns som att det är under kontroll. Det är bättre. Sen tror jag... Jag vet inte om det var borrelia, men oavsett så är det i alla fall bättre nu. Och jag är snart klar med den här antibiotikakuren. Och ska börja träna lite mer då igen. Jag har hållit mig ganska lugn nu, för säkerhets skull.
Vad skönt att höra.
Men du har inte hållit dig lugn, för jag såg dig swisha förbi på tjejmilen.
Ja, och jag såg dig där hejandes.
Ja. Jag stod faktiskt i början också.
Jag såg hejade. Inte det.
Nej, jag vet. Och jag bara, sen efteråt, jag bara, men gud, du måste ju ha kommit förbi där. Och då såg jag filmade ganska mycket. Så jag gick tillbaka och gjorde ett detektivarbete på filmen.
Aha.
Och då ser jag att du passerar fast på andra sidan vägen. Så jag står på andra kanten.
Ja men just det.
Och precis när du kommer så kommer en av mina PT-klienter också. Så jag ropar ju på henne och bara, kom igen Jenny, kom igen.
Jag och då tror så att jag såg...
Och på filmen att du är på andra sidan gatan.
Ja, för jag tror att jag såg en av den story, så tror jag att jag såg mig själv springa bakom en lång tjej. Ja. Så jag syns typ inte.
Nej. Så men sen haffade jag dig där 600 meter innan mål.
Ja, oh shit. Ja, det var
berätta trött. Om loppet.
Jo, men så här. Jag var ju lite orolig innan om jag skulle kunna springa överhuvudtaget. I och med, inte för knäts skull, för det känns bra när jag springer nu. Men i och med den här fotskadan som jag åkte på för ungefär 2 veckor sedan när jag spelade paddel. När det poppade till i foten. Och någonting hände liksom. Så jag var lite orolig där. Kan jag springa överhuvudtaget nu eller hur kommer det kännas? Men jag värmde upp och sa det innan så här att kommer jag få ont ut i loppet så kommer jag stanna, var tanken. Och jag började springa och det kändes liksom ingenting ända från start. Så jag hade ingen smärta alls. Så jag körde på där och började ett tempo som var ändå så här okej, behagligt för mig. Det är aldrig jättevagligt. Ett milslopp är ganska jobbigt. För man ligger på och trycker lite grann extra i fart om man jämför med halvmara och mara.
Tycker du också att man dras med lite extra på lopp? Eller springer du... Eller jag upplever oftast att det känns behagligt. Fast kollar jag på klockan så är det ju ett snabbare tempo än vad som brukar vara behagligt för mig.
Ja, det ska jag säga. Så var det kanske för mig också nu. Ja. Ja. Så att jag började i tempo som kanske egentligen inte var så behagligt. Men det kändes så. Jag vet, sista sprang tjejmilen så drog jag mig ännu mer. Då sprang jag jättefort i början första kilometern. Och bara, men gud vad gör jag? Så nu höll jag mig lite grann så. Men ändå rätt så snabbt. Man får ju sån energi av all publik och av framförallt av de som springer. Verkligen. Så det kändes bra. Jag var väldigt så där stark. 3-4 kilometer, 5 in i loppet. Kände jag mig liksom, fan det här går ju rätt så bra ändå. Jag har ju lite tryck i steget. I och med att jag inte haft så bra träningsperiod nu innan överhuvudtaget. Så kände jag att var är min form? Jag visste ju inte alls det innan. Så jag kände på det lite. Men det kändes ju bra. Så att jag fortsatte i samma tempo liksom hela loppet sen kan man säga. Och jag hade väl, alltså alltid på milslopp så får jag en svacka runt 7-8 kilometer där. Då är det så här riktigt, riktigt tungt. Då är det bara bita ihop och mentalt bara, nu jäklar ska jag bara liksom fullfölja det här och in i mål. Det får vara jobbigt men jag bara ska fortsätta. Så att jag körde vidare där. Var jäkligt trött. Fysiskt där vid 8 och när 9 kommer där, då är det en lång backe också innan själva upploppet att ska vara. Där är man ju ordentligt, där är man så trött.
Jag fattar.
Och sista
Det var varmt också.
Ja, det var jättevarmt. Jag tycker att så här, jag klarar av värmen ganska bra när jag springer. Jag vet att vissa tycker det är jättejobbigt. Men för mig var det inte, jag kände inte av det så mycket. Jag blev inte så påverkad av värmen, faktiskt. Jag drack mer vatten på stationen jag gjorde, däremot. Faktiskt, jag drack nästan varje station, det gör jag aldrig på milslopp annars. Så jag drack ju väldigt mycket vatten. Men i alla fall, efter den långa sista backen så var det bara att byta ihop 1 kilometer kvar nästan. Du stod där och skrek på mig när det var som sagt 600 meter ungefär kvar till mål. Och där är det ju fajtas som man måste göra där. Alltså. Men jag ökar på alltså, och typ alltså, sista 500 så spurtade jag nästan, jag känns som. Det såg nog inte så ut, men det kändes verkligen för att jag tog i allt vad jag bara orkade sista 500 liksom.
Alltså jag upplevde ändå att du såg pigg ut när du passerade.
Jag kände
man såg lite så här att du tog i, du vet, i ansiktet. Man kände så här, jag anstränger mig. Men kroppen och benen, du hade inte ett tungt steg.
Åh gud vad skönt att höra, för det kändes riktigt, riktigt tungt där. Det sa min sambo med, vad starkt du såg ut sista, han stod vid 200 kvar. Jag bara, skojar du med mig? Jag kände så här, satt ner och bara så här, det var så trött i steget.
Jag tyckte faktiskt att du sprang jättestarkt. Och så här, sen såg man i ansiktet att du tog i och kämpade liksom sista. För att det var ju, som sagt, det började vara upploppet nästan där vid mig.
Ja, så det var så jäkla jobbigt. Och jag spurtade in i mål. Jag är sån som alltid måste avsluta liksom med att spurta. Det går inte att inte göra det för mig. Jag bara måste ta i det extra sista 100 meterna. Så in i mål, så länge på marken och skippa efter andan och var så trött. Det kom funktionär och hällde vatten på ansiktet på mig och så att jag såg väldigt trött ut. Bara, hur mår du? Jag är så jäkla trött, men jag mår bra. Så jag tog ju verkligen ut mig verkligen där jag kunde den dagen. Alltså jag hade nog inte någon kraft kvar att ge alls.
Nej, så det kändes ändå som att det var mer ett upplevelselopp som du var inne på innan.
Ja, exakt. Det var ju tanken. Men då kände jag mig så himla liksom kvick i steget och ändå starkt när jag väl började. Och efter halva med så bara, nu jäklar, nu håller jag i, nu kör jag. Och nu kämpar jag tills jag liksom, nu får jag bli riktigt trött. Och jag har ju saknat att få känna det. Ta i riktigt mycket. Mm.
Och hur långt ifrån ditt personrekord var du egentligen?
1 minut.
Exakt, för jag tänkte att det var en väldigt bra tid. Jag kollade upp dig.
Ja, men, alltså, men med tanke på att jag var förvånad själv. För jag trodde inte att jag hade det i kroppen nu överhuvudtaget. Så att jag blev väldigt sådär, oj, hade jag verkligen... Okej, jag sprang på 42,50 om någon undrar. Och mitt pers är 41,50. Så jag hade 4,17 tempo i snitt så efteråt. Och jag trodde verkligen inte att jag hade det i kroppen just nu på ett milslopp. Så jag är jätte, jätteglad för det här, verkligen. Men jag känner ju att jag har ju egentligen så jäkla mycket kvar att ge på milen alltså. Än vi har gjort. Ja. Det känner jag nu.
Men jag tänker det liksom att det var svårt att förstå din form. I och med att du som sagt inte har tränat alls som du brukar göra.
Mm.
Men jag tänker att det här är ett ganska bra kvitto på att din form egentligen finns kvar.
Ja.
Trots att du har dragit ner mängden löpning.
Mm.
Och det tycker jag också att det är ganska intressant. Att man behöver ju inte alltid ligga på den där höga mängden för att bibehålla.
Det exakt. Just för att bibehålla, det tror inte jag heller. Då klarar man sig liksom på ganska relativt liten mängd ändå liksom, för att hålla kvar. Det var verkligen
riktigt, riktigt bra jobbat och härligt att du fick trycka på och köra.
Ja, men tack. Ja, verkligen.
Hur kändes det efter loppet sen då?
Jo, jag är lite så där småtjurig just nu för att efter loppet, dagen efter, så fick jag ju ont i den här foten igen. Och jag provade springa 2 dagar efter för att jogga lite och se om det kanske bara släppte när jag började springa. Men det fortfarande så smärtade foten då också. Så nu så ska jag till en fysioterapeut och kolla vad det är, vad som hände med min fot där på paddelmatchen, för att det är någonting som är galet. Och jag pratade med sjukgymnast inför loppet här nu som var. Och hon sa att hon trodde att det kunde vara så att något ben hade hoppat snett i foten. Och att om det är så kan man ganska lätt åtgärda det genom att trycka tillbaka benet till rätt position igen. Trodde hon.
Okej.
Vi får se om det kan stämma.
Men du upplevde ju lite som att det knäppte till.
Ja.
För du sa ju att det kändes som att någonting gick av. Och sen tänkte vi, okej, men det kanske inte är av. För då kanske du inte hade kunnat springa på det.
Nej.
Så det där låter ju inte omöjligt.
Nej, jag vet. Det kan faktiskt vara så. Jag nästan hoppas på det. För hon sa att är det så liksom är det lätt att fixa. Sa hon. Så jag bara, hoppas att det kan vara något sånt. Så jag får uppdatera er senare sen. Vad som händer.
Ja. Ja. Ja, jag förstår lite så här, först den här superglädjan av att kunna springa ett smärtfritt snabbt lopp. Och sen så kommer det efteråt lite i alla fall.
Ja, precis. Ja,
men så. Vi håller tummarna att det är någonting lätt fixat och du får hjälp med det.
Verkligen. Och nu så ska ni faktiskt få lyssna på ett förinspelat avsitt med Johanna Bäcklund som jobbar på Run Academy.
Yes, och hon var ju också med i helgen och sprang tjejmilen och krigade sig till en fjärde plats.
Yes.
Och då kan man ändå säga att just nu är ju hon inte riktigt i milen toppform för att hon är ju faktiskt klar för VM i maraton. Så det här var ju ett litet kortlopp för henne.
Exakt, och vi kommer att prata med henne, eller vi gör det i den här förinspelade intervjun, så pratar vi om hennes resa till VM i Doha.
Ja, den är väldigt intressant. Inte som den klassiska, skulle jag säga, klassiska elitlöparen, utan det här är någonting utöver det vanliga.
Ja, exakt. Det här avsnittet sponsras av Run Academy, ett löpforskningsföretag som har växt sig starka i Löpar-Sverige. Med löpgrupper på över 60 orter runt om i landet, löpcoaching online, löparresor med mera och med ett budskap om att löpning ska vara kul är de omåttligt populära. Vi är oerhört glada över att ha en av Run Academys medarbetare här idag och inte vilken medarbetare som helst utan VM-klara maratonlöparen Johanna Bäcklund. Välkommen hit!
Tack så mycket! Jag har längtat efter det här avsnittet jättelänge för förutom att du har så otroligt imponerande och intressant resa som du ska få dela med dig av så är det ju verkligen inte vad man tänker sig kanske en VM-löpare vad man tror att den har för löpbakgrund. Så, och sen så är det ju faktiskt så att jag har koll på dig väldigt långt bak i tiden för vi kommer ju båda två från Åland.
Ja.
Yes, så vi har faktiskt till och med gått i samma skola hela vägen. Från hela grundskolan och gymnasiet.
Kan du minnas Johanna då? Från skolan?
Jag minns henne, men du är 2 år äldre än mig.
Ja.
Så att vi har inte kanske umgått med samma vänner, men vi har ju vetat vem den andra
är. Ja, man har vetat hela tiden vem.
Ja, och Josefin här på det här. Vi har haft ett annat gemensamt intresse, Johanna och jag.
Vad är det?
En karriär som lades ner ganska snabbt av oss båda två. Vi har nämligen spelat fiol i många år.
Wow!
Så där har vi också hållit till.
Det var roligt.
Ja, för under den här tiden så höll Johanna inte på med friidrott, så jag minns ju dig som innebandytjejen och fioltjejen.
Okay. Ja, men då blir man nyfiken på din så här idrottsliga bakgrund. Var det innebandy först du började med? Eller hur ser din bakgrund ut idrottsmässigt?
Alltså från allra första början så seglade jag faktiskt optimistjolle. Mm. Och det var min pappa som höll på med segling och hade stort intresse där. Så han tyckte att det här ska ni testa på. Mm. Och man blev lite motvilligt tvingad till det först. Men jag tyckte det var ganska kul. Redan från början. Och sen tog det rätt många år så började jag tävla i optimistjollesegling. Det får man bara göra tills man är 15 år. Så jag åkte runt på rankingar som det heter, tävlingar i Finland. Och var faktiskt med på nordiska mästerskapen i optimistjollesegling. Och sen var jag på något så här nordiska läger och lite annat. Men sen så slutade jag med det när jag var inte längre fick segla optimistjolle.
Okej. Okay.
Och samtidigt i högstadiet så började jag med innebandy.
Mm.
Så då höll jag på med både innebandy och segling.
Mm.
Och sen hade jag även en kompis som tränade med Sara.
Yes,
som körde friidrott. Och jag tyckte att det var rätt roligt att hålla på med lite alla möjliga träningar. Så jag var med henne en del på gymmet. Där de körde sina träningar och jag försökte väl göra någonting jag med. Och sen körde vi lite morgonjoggar tillsammans. Och jag, när jag körde innebandy så höll jag också på med lite så här extra träning. Alltså ut och sprang och gjorde lite andra saker. Jag åkte jättemycket rollerblades med min pappa.
Mm.
Så vi åkte 15-16 kilometer kunde det lätt bli.
Oj. Så ja, men du dök ju aldrig upp på friidrottsträningarna. Alltså jag har ju växt upp bland friidrotten på Åland den här tiden. Och det var ju aldrig så att du var med och träna. Men jag förstod att det var kanske för att det inte riktigt fanns
längre distanser som du redan kanske då skulle ha varit intresserad av?
Alltså jag hade nog inte gjort mig så bra på de korta distanserna.
Nej,
så
det var mycket sprint och hopp den tiden.
Och det hade jag kanske inte stort intresse av heller. Och jag hade egentligen inte så stort intresse av löpning överhuvudtaget. Jag tyckte att det var liksom mer så här. Ja, men jag tyckte om att röra på mig och träna.
Mm.
Och det, ganska tidigt. Och då blev det mer naturligt att liksom jogga för mig själv eller åka rollerblades med pappa som man kunde liksom ha sällskap lite sådär.
Men nu blir man nyfiken på hur kom löpningen in i ditt liv?
Egentligen var det nog så att redan när jag spelade innebandy på Åland i gymnasiet så hade vi försäsongsträning. Och där var jag klart bäst. Alltså jag var inte lika bra med klubb och boll som jag var på försäsongsträningen.
Du gillar fysen.
Jag gillar fysen. Så då sprang jag ifrån allihopa. Så jag var ju stark på planen att liksom löpmässigt. Och det blev även när jag flyttade till Uppsala och fortsatte med innebandy, så var det ju liksom, min styrka var ju hela tiden att jag orkar hålla på hur länge som helst. Men jag blev mer frustrerad när jag fick sitta på bänken. Inte för att jag inte fick spela för att jag tyckte det var kul, utan mer för att jag inte fick ett träningspass.
Mm-hmm.
Så då kände jag så här, fan, jag vill göra något annat efteråt. För att jag kände att jag ville ändå ha träning. Och började väl med liksom på sidan om innebandy. Jag kanske tränade 3 gånger i veckan innebandy och hade lite matcher. Så gick jag på gym.
Hur gammal var du här?
Exakt, och det, för det här är ju efter gymnasiet.
Ja, det är efter gymnasiet när jag flyttade till Uppsala. Så att det är från 19 år och uppåt.
19-20 där.
Då körde jag spinning, boxning, lite olika saker på gymmet. Och även sprang på löpband. Och sen var det egentligen när jag, 2009 när jag var 24, så la jag ner innebandyn, för då kände jag att det var inte så, på damsidan så är det ju tyvärr så att lagsporter så är det inte jättemånga som var på träningar. Mm. Så det blev liksom inte så roliga träningar, och då kände jag att det här vill jag inte hålla på med, jag vill hellre göra något för min egen skull. Mm. Så det var då jag tänkte att nu måste jag göra något nytt, och anmälde mig till blodomloppet först i Uppsala.
Mm-hmm. Stämmer det så att det var att din syster hade sprungit någon tid som du ville slå? Jag har hört att det var lite så det började.
Ja, men hon hade sprungit lite motionslopp. Ja. Och hon hade sprungit på runt 45 tror jag. Så att hon var liksom inte så här jättedålig. Men jag tänkte, det borde jag kunna slå. Så det var lite så här, ja men nu ska jag se hur bra. Och då är i Uppsala sprang jag på 42 minuter. På blodomloppet. Och då tänkte jag så här, men nu måste jag göra någonting nytt.
Det var ditt första milslopp?
Ja, det var mitt första
milslopp. Som du sprang på 42?
Mm. Och då så anmälde jag mig till Tjejmilen, och sen anmälde jag mig till Stockholm Halvmara samma år. Så det var, och på Stockholm så sprang jag på 1:32 tror jag det var.
Ja, första halvmaran.
Första halvmaran.
Mm. Började du inse här så här, att det här var riktigt bra tider? Eller vad gick tankarna där när du liksom hade sprungit första loppen?
Alltså jag tror att jag var på plats 40 kanske på Tjejmilen. Så det kändes ju ganska häftigt att ändå kunna placera sig så högt med tanke på hur många som deltar.
Mm.
Men jag hade inte så mycket mer tankar än att jag tyckte det var kul att det kanske skulle fortsätta. Så sen sprang jag även på Åland, halvmaran där.
Mm.
I oktober, november gick den.
Mm.
Och då var det en bekant till mina föräldrar som frågade pappa om jag hade någon tränare och tipsa om Mikael Nordblom.
Mm.
Som ju då började hjälpa mig från.
Är det honom du har fortfarande nu?
Nej, nu är jag Christian Munt som tränare.
Spännande.
Men då var det första gången du får hjälp med din löpträning?
Ja, så från januari 2010 så börjar vi.
Vad hände då i träningen? Och med dig?
Målet var ju direkt att liksom, ja, men jag ville springa premiärmilen under 40 minuter.
Mm.
Det hade jag liksom så här, ja, men det, om jag sprang på 41 så borde jag klara av att springa på under 40.
Ja.
Och då sprang jag på låga 39. Och sen så tyckte Mikael att jag skulle testa kvala till finska mästerskapen på 10 000 och 5 000. Så då gjorde vi ett lopp på bana på Åland på 5 000 och sprang jag på 18.03.
Mm, och vad var kvalet?
Jag tror att kvalet var 18.10 eller 18.20.
Så
att jag kvalade in. Så då blev det finska mästerskapen första året. Och det var ju mer liksom där för att liksom testa på. Ja. Så det var inga toppen tider eller placeringar, men det var väldigt roligt.
Ja. Jag tycker det var jätteroligt att få vara med nu så här senare, och då tänker jag, du som inte hade haft en friidrottsbakgrund och sen mitt i allt, då är du kanske, hur gammal var du här?
26.
Det är fortfarande 25, ganska sent för att vara på sitt första.
Ja, men verkligen.
Så, eller speciellt i och med att du bara kom in då också, bara kanske ett år innan. Ja.
Men du, alltså då är det från 5000 meter upp till maratondistansen som du tränar, eller har det blivit mer maraton nu på senare tid, eller hur ser det ut?
Egentligen så har jag hållit på, jag har kört från 5000 upp till halvmara ända fram till förra sommaren. När jag la om träningen. Jag bestämde mig för att jag skulle springa Valencia maraton i december 2018 då. Så att då tänkte jag att jag måste börja träna lite mer specifikt maratonträning. Och det var så som jag kom i kontakt med Christian Mött.
Mm.
Så då bestämde jag att jag behövde hjälp. Och från september i fjol så har han tränat mig med fokus på maraton.
Skriver han liksom dina program eller är han också med fysiskt på dina pass?
Han skriver ju alla program. Vi, har, vi pratar väldigt ofta. Alltså vi har ju nog kontakt i princip dagligen. Och sen så är han med. Inför Stockholm var han med på, mellan Hamburg och Stockholm var han med på alla mina kvalitetspass på cykel. Och annars har vi varit lite så här sporadiskt med. Men ofta med på kvalitetspass på cykel.
Och hjälper till. Både Hamburg och Stockholm gick ju väldigt bra. Ja. Vill du berätta mer?
Ja, men det var... Hamburg var ju liksom... Då kände jag... Efter Valencia så kände jag att jag hade mer att ge. Jag ville... Målet först med Valencia var att springa under 2.45. Men träningen gick väldigt bra under hösten. Och Christian sa ganska fort så här, men under, jag tror att du kan göra under 2.40. Men med två barn som blir sjuka en vecka innan. Och jag kände så här, på tisdagen, loppet skulle gå på söndagen, att jag har ont i halsen. Oh, och kände bara så här, nej det här får inte hända. Liksom, jag har tränat för det här i ett halvår och bara lagt ner allt. Så att torsdagen och fredagen gick jag och snöt mig säkert 100 gånger. Och kände, ja men vi får se om det går att springa. Men det kändes ändå lite bättre på lördagen. Och sen så på söndag morgon så bestämde jag mig för att jag i alla fall skulle starta. Och det gick ju bra. Men jag blev trött fort. Alltså har man haft någonting, jag var inte, kände mig inte sjuk, men har man haft någonting så blir man ju liksom
lite sänkt,
lite sänkt och i kroppen, så man orkar inte riktigt. Så att första halvan gick bra, andra halvan gick mindre bra. Så jag var, men jag sprang på 2.39, så att det var ju liksom en väldigt bra tid och långt över mina förväntningar från början. Så det kändes bra. Men sen så trappade vi upp träningen ännu mer. Då hade jag kanske legat inför det på 13-14 mil i veckan. Och från januari så låg vi på 17 mil.
Oj.
Mellan 16 och 17 mil. Ända fram till Hamburg med väldigt många bra pass. Så jag kände att jag var väldigt bra tränad inför det. Och att jag nog skulle liksom, ja, men kunna göra en bra tid. Sen var kanske inte fokus på att klara VM-kvaltiden, utan det var mer så här, ja, men hur bra kan jag göra? Så det kändes ju jättekul att kunna göra 2.35 och klara VM-kvaltiden. Mm. Men jag kände ändå att jag hade mer att ge just då liksom, i träningen. Det var kanske inte optimala förhållanden, men det blir det ju aldrig.
Nej.
Alltså det kan man ju aldrig leta efter. Och så hade jag lite otur med vätska, så blev jag med 3 av mina 8 vätskestationer som hade trillat ner och funktionärerna fick inte lyfta upp dem. Så det var lite sånt. Och sprang, blev ganska mycket ensam, för de hade eliten startade först och sen var det, släppte de inte på de andra före 20-30 sekunder efter. Vilket gjorde att många män som hade som jag hade sprungit jämt med mig, så kom ju liksom i kapp ganska sent. För att jag ville inte bli själv, så jag gick lite hårt i början också för att ha någon att springa med. Men det gick ju alltså väldigt bra. Väldigt nöjd med det loppet.
Ja, det är ju säkert grymt, så det är sjukt.
Och det var ditt tredje.
Ja, det var mitt tredje maraton.
Och det är alla du har sprungit.
Ja, jag har sprungit 4 maraton nu.
4 maraton.
Med Stockholm också.
Med Stockholm. Och det är ju maratondistansen du ska ta dig igen i Doha på VM.
Det stämmer.
Och du fick till och med välja landslag. Du kunde välja både Finland och Sverige. Båda ville ha dig.
Ja.
Vilket lyxproblem.
Ja, men det var lite kul. Jag hade inte tanke på att jag ens skulle kunna tävla för Finland. Eftersom att jag 2014, inför den säsongen, valde jag att börja tävla i svenska mästerskapen istället för finska mästerskapen, som jag hade gjort tidigare. Mm. Och det var när jag hade fått mitt första barn. Och jag insåg att det är ganska jobbigt att sitta och åka till Finland hela tiden.
Mm.
Och att man tävlar ju ändå på alla lopp i Sverige. Det känns lite kul att också springa för Sverige. Men så kontaktade de mig efter Hamburg på måndagen direkt där och liksom undrade hur jag tänkte och att jag hade liksom, ja men det var ju en till finska som kom bara några sekunder före mig i Hamburg. Så att det var ju hon och jag som hade de bästa tiderna i Finland.
Ja.
Men då, och då visste inte jag om jag hade en plats i Sverige eftersom att det var redan tre som hade gjort snabbare tid än vad jag hade. Mm, och de tar bara ut tre. Så att jag chansade och sa tacka nej till Finland. Och sa att ja, men, blir det så blir det för Sverige. Mm. Och det var mer för att jag kände att för mig är det moraliskt också att om man håller på att tävla i Sverige och valt att springa svenska mästerskapen, då kändes det inte så bara, ja, men nu ska jag välja finska bara för att jag har en säker plats. Mm. Utan då var det så här, okej, men då får vi se hur det blir.
Mm. Och det är ju så att samma år får man ju inte springa svenska mästerskapen och finska mästerskapen. Men däremot är det när det kommer till landslag, där får du ju, har jag förstått, då kan du springa ett SM och ändå vara med i finska landslaget. Så det är lite olika, men...
Ja, precis. Du kan springa svenska mästerskapen men tävla för ett annat landslag.
Men det blir ju lite konstigt om man inte har varit och sprungit finska mästerskapen på flera år kanske.
Nej, det skulle jag inte känna. Alltså jag tyckte inte att det kändes bra. Nej. Så att därför valde jag tacka nej.
Mm.
Men hur känns det nu att representera Sverige i VM? Alltså hur går tankarna inför VM?
Det känns väldigt roligt och inspirerande. Alltså det är en väldigt spännande resa. Att all träning, liksom, man har ett tydligt mål. Och att bara på liksom ett års specifik maratonträning ändå kunna ta sig till VM. Det känns superhäftigt. Sen är jag en prestationsmänniska. Så att jag vill ju inte bara vara där för att se och lära. Utan jag vill vara där för att göra mitt optimalaste lopp.
Mm.
Så att det är ju, fokus ligger ju nu på att liksom förbereda mig på bästa sätt. Och jag har fått springa på löpande i underställströjor, basta innan.
Det har vi sett på Instagram.
Innan löpande och sådär. Alltså bara för att få träna på förutsättningar som kommer vara när det är väldigt hög luftfuktighet där och ändå runt 25-30 grader. Sen fick jag också springa efter midnattsloppet 20 km till i lördags.
Mm. Mm. Jag tänkte det, för visst är det så att loppet kommer gå väldigt sent, eller vad tid, alltså på natten?
Ja,
eller?
Det kommer gå 23.59 är starten.
Ja, är det för att få ner temperaturen?
Alltså. Ja, lokaltid.
Mm.
Det är för att få ner temperaturen och inte ha liksom gassande sol.
Så det är ett väldigt speciellt upplägg, både värme och en tid på dygnet man kanske inte är van att prestera.
Nej.
Men jag gillar att ni då faktiskt gör så, att du springer efter midnattsloppet och i det här värmen och bastu underställ, för att då har man ju verkligen förberett sig så gott man kan.
Ja, men precis. Så man får ju, och sen kommer jag vara på plats i Doha 10 dagar innan.
Och det är bra. Mm. Och väldigt känns det. Ja, förstår det. Du har ju berättat lite nu om hur du tränar, alltså speciella pass du har inför VM. Men hur kan en träningsvecka se ut?
Oftast så kör jag dubbla pass de flesta dagar. Utom de dagar jag kör långpass eller kvalitetspass. Och då är det dubbla distans som kan vara mellan från 20 upp till 30 kilometer på en dag.
Mm.
Så jag kör dubbelpass på måndagar, tisdagar har det blivit kvalitet. Där det är ofta lite längre intervaller. Kan vara 5 gånger 3 kilometer i marafart med 1 kilometer jogg emellan. Som inte ska vara allt för långsam. Och uppvärmning och så. Så ett pass där, kvalitetspass, kan landa på kanske 27-30 kilometer.
Och för den som inte är jätteinsatt idag, när du säger kvalitetspass, är det då att det ska vara så likt tävlingen som möjligt, eller vad är det som du benämner med ett kvalitetspass?
Ja, men då är det ju snabbare tempo, som då kör jag ju marafart.
Mm.
Vi jobbar väldigt mycket ut efter marafart, och sen kan det vara liksom att man springer i högre tempo än marafart, eller att man springer då en viss procent av ens marafart, men ändå liksom inte långsamt.
Ja. Utan... Och vad är din marafart?
Ja, men det har ju pendlat lite beroende på hur formen är och var man ligger i träning och sådär. Men ofta brukar jag landa någonstans mellan runt 3.40 fart.
3.40. Mm. Ifall att någon vill testa på.
Ja, det är snabbt,
att känna på hur länge man orkar springa i den farten.
Det är sjukt snabbt. Ja.
Och sen så blir det dubbla distanspass, ofta onsdag, torsdag. Och kan bli sen något mer fartpass. Beroende lite på vilken säsong man är, träningsperiod vi är i och sådär. Men något med lite överfarter. Men de passen landar också på rätt stor mängd träning. Men då kan jag få stå och vila istället för joggvila mellan intervaller. Och försöka springa då snabbare än marafart beroende på hur långa de är. Och sen ett långpass på helgen.
Och hur långt blir det?
Många mil blir det?
Det kan vara kanske mellan 35 och 40. Ibland 30 kilometer. Men ungefär från 30 upp till 40 kilometer.
Mm, så du kommer nästan upp i maratondistansen.
Ja, på nästan. Mm. På långpassen.
Och det känner sig bra mycket från en motionär. Hur den, en motionär lägger upp.
Ja, ja, verkligen.
Så det här
ja,
är ju verkligen intressant att höra. För det här är ju inte det vanliga. Utan nej. Det här är ju verkligen, man måste komma ihåg alla som lyssnar på det här också. Det här är ju elit, elit. Det är ju toppen i världen faktiskt.
Mm. Mm. Ja, men då är det ju, alltså just långpassen. Vi har ju jobbat mycket med att de inte alltid är lugna. Utan långpassen kan ju vara rätt hög fart också. Mm. Så jag sprang i våras ett pass inför Hamburg när jag körde 40 km i 3:45 fart. Mm. Det var nog det bland det tuffaste. Då fick jag, hade jag med mig Christian och min tränare på cykel och en tjej Caroline Almqvist som också är löpare men som var skadad just då. Men hon var också med på cykel. Så jag hade vätskelagning och jag hade lite hjälp men liksom, ändå fick springa.
Och det är ju svårt att liksom prestera när man inte tävlar också. Mycket svårare att springa snabbt då.
Ja, men så är det ju. Så att det, men det var väl kanske bland de tuffare passen. Annars kan ju långpassen gå långsammare också såklart.
Ja.
Det kan inte alltid ligga.
Men har du tappat upp den här mängden löpning? För det känns som att det är ganska mycket så här, om man inte är jättevan löpare så är det väldigt mycket skaderisker tänker man ju direkt när man hör den här mängden du tränar. Har du tappat upp långsamt? Successivt,
eller så eftersom att jag har hållit på med löpning sedan 2010 nu med en del uppehåll för graviditeter så har det ju ändå varit så att jag har liksom, då har jag kanske legat från början på 6-7 mil och sen trappade jag upp så jag låg på 9-10 mil och sen förra hösten så låg jag på 13-14 och det är ju nu efter 9 år som jag har legat alltså, på 16-17 mil. Mm. I veckan. Mm. Så att jag tror att min kropp har ju ändå liksom vant sig successivt. Alltså, och hållit på länge nu med löpning. Så man är ganska, just det att man liksom inte bara går pang på.
Mm. Mm. Kör du även kompletterande styrketräning och sådana grejer?
En del styrka i vissa perioder. Mm. Så kör jag en del styrka. Jag kör väldigt mycket prehab-övningar. Liksom. Jag går på regelbundna behandlingar och massage. Regelbundet. Mm. Så att jag får ju liksom, övningar som jag kör hemma. Så jag kör ju varje dag övningar som liksom, stärker mina svagheter.
Vad kan det vara för övningar man kör då?
Ja, mycket i fokus. Jag har haft lite, ja men mina säten har varit lite låsta och sådär. Så då hade det varit, ja men det är svårt att förklara övningarna.
Nej,
men
det är mycket det. Så här, lite så bild,
statiska. Ja men precis, man står i, med ett knä mot marken och det andra upp liksom i 90 grader och försöker liksom aktivera sätet. Mm. Alltså just aktivera de punkter så att man inte använder fel muskelgrupper utan hittar dem som man ska aktivera på rätt sätt.
Mm. Man vet ju aldrig liksom så här var på kurvan du är heller, för det känns som att du är fortfarande på väg uppåt, tänker jag.
Ja, men det hoppas jag.
Det känns som att, att det är så, och det är det som är så häftigt. För, och då tänker jag att du började 2010 och så gick det jättesnabbt framåt. Och 2012, det var ju då jag började höra om dig från min pappa och syster. De var så här bara, Johanna Karlroth hette det ju förr i tiden. Så de måste säga det så att jag förstod vem det var. De bara, ja, hon är ju nu kvar till FM. Och, där, och 2012 så tog du medalj på FM. Du tog silver.
Ja,
och du blev, och du blev även tvåa på Lidingöloppet som också är en jättestor merit.
Ja.
Så det här var ju 2012 och då måste du ändå tänkt så här, åh, nu är jag verkligen så på toppen då, även om vi vet nu att det inte var det.
Ja, men verkligen.
Så det var ju 2012 som jag tänkte att du hade ett kanonår. Och sen 2013 så fick du barn.
Ja.
Hur kändes det och vad hände i din träning och dina tankar och att liksom gå in i den livsfasen? När du var på din topp just då.
Ja. Nej, men jag tror att det var en orsak till att... Men vi hade väl känt ett tag att vi ville ha barn småningom. Och jag var ju absolut... Jag var ju bara i början av att springa. Så jag såg liksom inte att det var ett hinder att få barn och sen fortsätta springa. Mm. Jag tänkte liksom aldrig de tankarna. Utan,
du hade klart för dig att du skulle fortsätta springa efter.
Absolut. Mm. Men jag var nog rätt nöjd just 2012 med... mina prestationer, så det kändes som en sån här ganska, men nu har jag gjort några saker i alla fall och kan ta kanske en liten paus om det blir naturligt när man blir gravid och får barn. Men jag fortsatte springa under hela min graviditet och mådde bra så att jag kunde springa till dagen innan.
Oj.
Och de sista månaderna var väl lite, alltså då sprang jag ju kortare. Betydligt kortare. Och jag sprang ju liksom mer bara jogga.
Var det skyddat för låset eller tänkte du själv så här, när jag borde dra ner lite? Eller vad,
nej, men
vad
var det? Det var nog mer det att liksom, alltså jag tyckte det var tungt att springa i uppförsbackar. Mm. Det är liksom, alltså, så det blev, jag hade en runda som var runt 5-6 kilometer som jag kunde springa på slutet. Och den var väldigt flack. Ja. Sen var det ju också lite så här, ja, men jag tyckte inte, jag ville helst inte springa själv. Om det skulle vara någonting som hände eller sådär så hade det varit skönt att ha sällskap. Mm. Så jag tvingade ju med min man på många rundor. Och han fick springa med. En gång cyklade han med. Men det sa han att det gör jag aldrig mer. För att vi fick så mycket blickar. Cyklar runt i Stockholm en högre vid.
Kom igen nu. Jag hoppas att liksom, så där ut.
Nej, så det gjorde vi inte igen. Men det var, men det kändes ändå bra. Och det var liksom inte så här. Alltså jag tycker om att röra på mig. Jag mår bra av att ha liksom gjort någonting på dagen.
Det har vi hört nu heller. Ända från början att du inte ville sitta på bänken i innebandy. Alltså det känns som att du har ett naturligt sånt att din kropp är nästan skapt för att vara igång hela tiden.
Ja, men verkligen. Mm. Så att det var ju så här, det var inte för att pressa mig utan det är liksom mer för att jag mådde bra av det.
Mm.
Och så var det efter graviditeten också, att jag ville gärna komma igång. Och började, vi gick ju promenader ganska fort. Min första son, Wilhelm, är född med kejsarsnitt. Så att det var ju lite där i början. Alltså första dagarna var ju svårt ens att liksom, ja, men komma upp ur sängen. Alltså man måste vara jätteförsiktig till en början. Mm. Men sen fick man ju liksom, alltså börja promenera, allt läkte ändå bra. Och jag kunde liksom börja springa efter 4 veckor.
Oj,
lite grann. Så det var ju, och då samma sak där, jag trappade upp det väldigt långsamt. Var jätteförsiktig och verkligen så här, ja, men kände efter, det var väldigt korta rundor till en början. Men då hade ju min kropp ändå varit van att springa under hela graviditeten. Så jag tror att det också gör mycket.
Och innan också.
Och innan. Så där, jag bollade lite med min syster som är barnmorska. Och hon sa ju att jag skulle liksom göra det som kändes bra för mig.
Mm. Gud vad skönt att ha en syster då som är barnmorska. Som man har faktiskt någon, ifall att man känner orostankar eller sådär. Att du har någon som
ja, men verkligen. Bolla med.
Mm.
Så det var bra. Och sen så kom jag igång bra. Ja, men kunde ändå träna en del. Började springa med vagn när han var runt 3 månader.
Gillade han det?
Nej. Tyvärr har jag ju liksom... så länge han sov så gillade han det. Men han kunde ju sova 30 minuter. Så ibland så sprang jag ju bara runt liksom, i närheten av där vi bodde. För att när han vaknade så skrek han tills jag tog han. Så att det var liksom inga alternativ. Så då fick man gå med bärselen. Så den låg under vagnen, så fick jag gå med bärselen hem. Avsluten liksom.
Varför gör man kan liksom.
Ja, så att jag gjorde ju vad jag kunde. Men sen kunde jag ju springa en del när Pontus kom hem från jobbet.
Mm. Och när tid fick du ditt andra barn?
2016.
Mm.
Så det är 3 år mellan dem. Och, då.
Mm. Och hur var träningen däremellan?
Träningen däremellan var ungefär som jag hade tränat innan. Och jag sprang ju på under 36 på milen där mellan de åren som jag inte hade gjort innan. Men det hände inte jättemycket. Jag sprang mitt första maraton 2015.
Ja, precis. Det fick du in däremellan.
Ja, på 2.51. Men det var liksom... Jag placerade mig bra. Det var inte så. Jag sprang i Women's Health halvmaraton och kom 3:a och vad jag gjorde liksom. Ja. Det var inget så här toppen resultat.
Nej.
Och sen efter mitt andra barn så kändes det mer som att liksom, jag fick en ny boost verkligen. Jag kämpade liksom från 2014-2015. Där kämpade jag mer med att jag ville komma under en 19 på halvmaran. Vilket jag inte gjorde förrän jag fick mitt andra barn.
Mm.
Så, på Göteborgs varv 2017. När han var 7 månader. Då sprang jag på 1:18:30. Och kom 3 på det. Så det kändes ju väldigt, väldigt roligt.
Och så tänkte jag på graviditeten också. Vad sjukt egentligen att man placerar på max då egentligen. Mm.
Men hur kändes styrkan och stabiliteten? Eller har du någon gång fått något bakslag eller någonting löpningen efter i samband med det här?
Jag kände nog, efter andra graviditeten så fokuserade jag lite mer på styrka och stabilitet. Och det tror jag gjorde rätt mycket för löpningen i sig också.
Mm. Mm.
Och 2015 började jag jobba på Run Academy. Så då, det året blev ju väldigt, jag coachade jättemycket så att jag sprang ju väldigt mycket. Så det passade ju bra inför maratonträningen. Men det var ju svårt liksom. Jag hade 3 kvällspass i veckan och tränade, eller hade ofta pass på dagarna och sådär. Så det blev väldigt mycket coachning. Så det var ju svårt kanske att få till den här riktiga kvaliteten.
Just det.
I löpningen.
Men då räknar ni med in den coachningen i din träningsprogram, eller?
Ja, alltså lite grann blev det ju. Eftersom att vi oftast springer med våra deltagare. Eller vi springer nästan alltid med våra deltagare. Sen kan man ju anpassa det. Mm. Nu har jag ju anpassat lite mer liksom, efter att det ska funka med min träning.
Mm.
Själv också. Men man är ju delaktig coach. Så vi står aldrig på sidan liksom, bara ropa tider. Utan vi vill fokusera på löpteknik. Och vi vill fokusera på liksom, peppa och heja. Och verkligen att man ska bli sedd som deltagare.
Mm.
För det är superviktigt. Och då, ja, men då när jag började så blev det ju ännu mer coach. Nu coachar jag inte fullt lika mycket utan har mycket administrativt jobb.
Mm. Ja, för det här leder oss lite in på livspusslet igen. Mm. Hur får man ihop det med 2 barn, jobb, VM-satsning och ett massa mil i veckan? hur gör du?
Men jag tycker om struktur och planera, så att jag är lite såhär, plus att jag är vanlig människa så jag gör typ samma, lika hela tiden. Och det är ganska skönt för min man jobbar som lärare så han har ju ett fast schema. Vilka dagar han kan lämna, vilka dagar han kan hämta. Och det förra året var det väldigt få dagar han. Han lämnade en dag i veckan och hämtade 2. Så resten lämnar och hämtar jag. Ja. Och då gäller det liksom, ja, men då får man ju fundera hur man ska. Men jag stiger upp tidigt på morgonen. Jag brukar stiga upp vid typ 4:45.
Ja.
Och så springer jag mitt första pass. Så jag är hemma vid
så det innan han går till jobbet då?
Innan, ja men så när barnen vaknar och vi ska äta frukost ihop. Så vi äter alltid frukost ihop när jag kommer tillbaka. Och sen så lämnar jag dem vid 8 och går till kontoret. Och sen så jobbar jag ungefär fram till strax innan lunch och då springer jag mitt andra pass.
Alltså ett lunchpass.
Mm. Ja, ett lunchpass. Och sen så hämtar jag vid 4.
Så du är ändå liksom klar där, du behöver inte ut efterhämtning?
Nej, sällan som jag springer efter att jag har hämtat. Sen kan jag jobba, jag jobbar alltid nästan måndagkvällar. För då har jag löpargrupp på Liljeholmen som jag är med och coachar. Så den har jag som en så här fast kväll. Så då blir det ju att man går iväg igen sen. Så då hämtar jag dem, går hem med dem, äter middag och sen går jag iväg och jobbar. Och det här är ju, jag har en sån lyx. När jag började ju som första anställd i Run Academy. Så det var ju bara Petra Kinlunda som är grundare som var. Och sen så kom jag in 2015. Och ganska snabbt sen så behövde vi utöka och ha fått fler och fler anställda och hitta nya lokaler. Och Petra bodde själv på Liljeholmskajen då och trivdes väldigt bra. Men hade sålt sin lägenhet och flyttat till annat.
Mm.
Så att hon hittade ju lokal på Liljeholmskajen. Vilket blev klart efter mitt andra barn. Så när jag kom tillbaka efter föräldraledigheten så hade de flyttat in i den lokalen. Så nu jobbar jag 600 meter från där jag bor.
Så praktiskt.
Ja, så att det är ju lyx i sig liksom.
Och sen är förskolan också.
Och sen har vi förskolan.
Du slipper ju pendlingsavståndet och den tid som tar.
Ja, så att där har vi...
Det är ju inte vanligt i Stockholm.
Nej, det är verkligen inte vanligt. Så nu har jag ju kommit till en ny punkt i livet när man ska lämna på 2 olika ställen. Så det blir ju en lite mer utmaning när den äldre börjar skolan. Men vi har skolan som ligger inte ens 100 meter från där vi bor. Och sen är jag dagis nere vid kontoret.
Mm.
Så att det är ju fortfarande så här, det är ju bara att ta vägen ner.
Men vad skönt att det underlättar massor för dig i din träning.
Ja, det underlättar supermycket. Mm. Sen jobbar inte jag fulltid. Alltså jag har valt att jobba 80%. Och det är för att jag vill inte att tiden ska gå ut över barnen. Så att då är det så här, ja, men jag kan, de har ungefär normal långa som en annan som jobbar heltid. Bara det att jag tränar då. 20% i veckan liksom.
Just det.
Kan jag lägga på träning under dagtid.
Ja, för det låter så här, på dig känns det som att det, ja men där, känns ganska rimligt.
Ja.
Men sen, du känns ju inte stressad över det, tänker jag.
Nej, det är jag verkligen inte. Sen är det ju så här, ja men det är svårt att hitta tid till träffa vänner och sådana saker. Men det är ju svårt, alltså det är svårt för alla när man har barn att hinna göra det.
Mm. Och alla elitidrottare också, tänker jag.
Ja.
Så, hur, och du har då både och.
Precis. Och hur är det så här med sjukdomar, tänker jag, när det helgar mycket? Blir du så här rädd för att träffa folk då?
Jag undviker lite att folk kommer hem till oss. Eller att vi går till folk som är sjuka. Speciellt inför viktiga tävlingar. Sen är det ju, alltså, det går inte att vara nojig hela tiden. Alltså, går det magsjuka eller vad den har gått på förskolan, så har vi lämnat dit våra barn ändå.
Ja, det är det jag tänkte. Alltså, man har inte den här lappen. Så är kräksjuka.
Man är ju så här, kanske inte jättenöjd över det. Men samtidigt så är det är svårt att ha barnen hemma. Utan då får man ju ta den smällen när det kommer. Ja. Sen brukar min man få vabba. Alltså så här, alltså de ligger ändå tätt in på mig, men det brukar, ja, men vi brukar pussla lite, men han brukar få.
Men han är ju ganska stor del i pusslet också, tänker jag, liksom att
ja, absolut.
Att få ihop alltihopa. Ja.
Det är väl mest på helger, skulle jag säga. Alltså just så här, vardagen, alltså pussla. Alltså då märker inte så mycket av att jag liksom tränar. Som att jag tränar ofta innan de ens har vaknat på morgonen. Och sen tränar på jobbet. Ja. Men sen när vi kommer till helgen och jag ska springa långpass på 3 timmar. Då är det verkligen så. Då får ju han gå ut med barnen och vara med dem. Liksom. Och jag springer ofta på förmiddagarna. Så antingen lördag eller söndag då. Men de leker i parken och roar.
Ja.
Och har det bra. Så att det brukar inte vara något bekymmer. Det är någon gång när det har varit så här jättetråkigt väder. Båda på dåligt humör. Då har han kanske inte varit fullt lika nöjd när jag kommer tillbaka.
Det är intressant. För det är väldigt många som kanske skyller lite på att man inte har tid till träning, tänker jag. Det finns ju oftast tid att hitta någonstans. Om man verkligen vill.
Om man prioriterar det.
Men absolut.
Nu behöver inte vi träna så lika mycket som du. Det är långt ifrån liksom. Men man kan få till några pass i veckan.
Ja.
Om man planerar in det liksom.
Ja, men absolut. Och nu, alltså, även om jag tränar så mycket, så tränar jag ju även Pontus. Flera gånger i veckan. Alltså han springer ju också många gånger i veckan. Liksom.
Gör han det då på kvällarna?
Ja, men precis. Då får han göra det efter middagen. Han får ju ta de här träningstiderna som jag helst inte tar.
Precis, så du får prioritera det. Men ja, fast då är det ju ändå, du har ju ändå mycket, tänker jag då. Att du lämnar, hämtar, är ändå med barnen efter middag.
Ja, men absolut.
Och han får springa. Så att, ja.
Det är bara ett team där, alltså, hemma.
Ja. Ja, men verkligen.
Och så är det för att känna support, tänker jag. Att alla är med på den här satsningen tillsammans.
Ja, men absolut. Och barnen är ju också så här fullt av mig. Så här, mamma, ska du springa? Jag bara, ja, det ska jag. Alltså det är naturligt för dem. Ja. Det är inget konstigt att jag går ut. Och sen vet de ju att jag är med dem resten av dagarna. Så det är mer så här, de dagar man inte ska springa. Eller om det har varit några dagar på rad som vi har liksom gått omlott. Och jag har sprungit någon kväll och Pontus har sprungit någon kväll. Så kan man säga, är ni båda hemma ikväll? När de ska lägga sig liksom. Men då äter vi äter alltid middag ihop. Och vi äter alltid frukost ihop.
Ja.
Det är liksom så här standard. Sen kan man springa eller, alltså innan eller efter det. Men vi försöker hålla liksom måltider ihop.
Jag tänkte du nämnde om att du går på regelbunden massage och kör prehab. Jag tänker så med kost och sömn när du ändå tränar den här mängden. Mm. Och om du stiger upp 5. Mm. När går du och lägger dig på kvällarna?
Alltså jag går och lägger mig tidigt. Jag går och lägger mig mellan 9 och 10.
Mm.
Ja. Så att oftast försöker vi få barnen i säng vid 8.
Mm.
Så att man ska få sitta ner. Annars kan man bli lite frustrerad att inte hinna få varva ner innan man själv ska gå och lägga sig.
Ah.
Det är rätt skönt att bara få sätta sig ner i soffan för sig själv en stund.
Ah.
Men jag försöker gå och lägga mig mellan 9 och 10. Så att jag ska sova ungefär 7,5 till 8 timmar per natt.
Mm. Så får du ändå tillräckligt många timmar att sova.
Mm. Sen har vi haft vårt andra barn, Alfons. Han har ju hatat att sova. Så att han, det tog liksom 1,5 år innan han ens sov mer än 2 timmar i sträck.
Mm.
På natten.
Hur var det då mitt i?
Ja, men det var ju tufft. Men samtidigt så var det så här, jag fokuserar på att okej, jag ska ligga i sängen. Mm. Sen om man liksom var uppe 3-4 gånger per natt så var det ändå liksom fokus. Okej, jag har legat i sängen i 8 timmar.
Mm.
Så att jag försökte att inte stressa mig över det.
Och det är de sätt som vi pratade om för något avsnitt sen med prestationen.
Mm.
Att det är ju inte, det är svårt att påverka hur mycket man sover.
Ja.
Men man kan faktiskt påverka med att ligga i sängen en längre tid.
I alla fall vila.
För att öka prestationen.
Ja.
Ja, men jag tror på det.
Ja,
jag tror att det
och då vet man i alla fall också själv när man ligger där att jag gör vad jag kan.
Ja. För det är ju så, samma sak om man har svårt att somna. Alltså det är så lätt att stressa upp sig då för att man är liksom, ja, men nu måste jag somna för att jag ska upp tidigt. Liksom. Mm. Men om man inte stressar upp så tänker jag bara, men jag ligger ju här ändå och får återhämtning. Så tror jag man vinner mycket på.
Absolut. Och kostmässigt, Hur är det speciellt du äter eller liksom att du är det mesta? Och
hur får du i dig den energi du behöver?
Precis, du behöver.
Alltså det är kanske den svåraste biten. Att veta att man liksom hela tiden får i sig. Jag tycker om pasta, jag tycker om bröd, jag tycker om kolhydrater.
Det är bra för långlöpare.
Ja, så att det är superbra. Så att jag äter ju jättemycket. Och emellanåt kan jag bli trött på mig själv. Liksom, när jag sitter och äter pasta till lunch och middag i 3 dagar på rad. Så man bara, nej men nu får jag äta något annat. Alltså man kan äta ris, vad som helst. Liksom. Men det blir lätt så här. Barnen äter det och då är det lätt att liksom, laga någonting.
Ja, det är ganska lätt att få i sig mycket. Ja. Jag tänker potatis måste du äta så himla stor mängd till exempel. Och det jag tänker jag, ska man ha mycket energi på en dag så kan potatis bli nästan att man, det tar stopp liksom magen.
Ja, men exakt. Så att det är ju så. Sen är jag mycket mer alltså så här, för att äta mat, att inte liksom fylla på med sötsaker istället, utan verkligen fokusera på att äta. Sen har jag ju, jag tycker om frukter, jag tycker om grönsaker, alltså sånt, så att man får i sig mycket vitaminer och mineraler genom det. Men jag har verkligen inte, så jag äter inga till, alltså kosttillskott eller sådana saker alls, utan jag äter vanlig mat. Jag har inga dieter eller sådana saker. Utan jag kan lätta unna mig choklad eller på helgen om jag vill ha det. Jag tycker inte så mycket om så här, sötsaker överlag. Jag tycker om choklad och det äter jag. Men annars är jag inte så här. Alltså jag tar hellre en smörgås än en bulle. Men det är inte för att jag inte, för att jag ska tänka på att jag inte ska äta socker eller tänka på vad jag är. Utan det är mer för att jag tycker det är godare.
Ja.
Men jag kan ju, alltså fikar vi med några kompisar, det klart att jag äter fika.
Ja, men så egentligen handlar det mer bara att få i sig tillräckligt mycket energi för dig.
Ja.
För att orka prestera.
Ja.
Och träna den mängden. Absolut.
Och nu är det också så att imorgon så börjar ju faktiskt löpgrupperna igen för Run Academy runt om i Sverige.
Ja.
Och vad har du för roll i Run Academy?
Jag jobbar som projektansvarig för löpargrupperna, skulle man kunna säga. Så jag ser till att vi har platschefer på alla orter, ledare på alla orter. Även passbeskrivning jobbar jag fram. Så att jag och Petra tillsammans brukar sätta program. Och sen bollar vi det med övriga på kontoret. Och sen gör jag själva detaljplaneringarna av passen. Så förklara för ledarna i film vad de ska göra så att det blir verkligen ett helhetskoncept. Så alla gör exakt samma sak oberoende om du tränar i Kiruna eller Malmö eller i Linköping, så gör du exakt samma pass samma vecka.
Men hur kommer första veckan se ut? Har du över huvudet nu direkt?
Ja, första veckan är, vi kommer nu för hösten ha nytt som är att vi har nybörjargrupper. Så de 7 första passen kommer det vara en grupp för bara nybörjaren där vi successivt stegrar löpmängden och även de får testa på massa olika underlag. Så de får både springa i trail och de får springa på friidrottsbana och alla sådana. Och så kommer det också vara för övriga, men där blir det olika typer av pass mer som är fokus. Men första passet kommer att fokusera på löpteknik för de som är nya med oss, som inte har tränat med oss tidigare. Och för de som har tränat med oss tidigare kommer vi göra en intervallmix där vi kommer mixa lite olika intervalllängder från 70 sekunders intervaller ner till 10 sekunders intervaller. Ja, men lite allt möjligt blandat.
Gud vad roligt. Det är väldigt krummäsen gruppen när man inte har så mycket fantasi själv kanske till sin träning.
Ja, flera. Man orkar ju alltid mer när man springer med någon annan. För man vet att man är trött, men man vet att den som springer bredvid också är trött.
Ja.
Och då är det på något sätt som att då fortsätter man.
Ja. Men det blir en jättestor gemenskap verkligen i grupperna. Och vi har jättemånga som återkommer. Och där har vi ju höjt antalet fortsättare, andelen där, jättemycket. Så att det bara blir fler och fler som fortsätter träna med oss. Och sen har vi också nya deltagare, så det växer ju och har haft ett snitt liksom som gått uppåt, så att det är fler per ort om man drar ut det på allihopa. Vi har ju vissa orter som är superstora liksom. I Lund går vi riktigt bra. Var över 150 vårens löpargrupper nu också. Många anmälda till hösten och så där. Och samma sak Liljeholmen där jag är med har vi varit närmare 200. Och även på andra orter, Uppsala och Södermalm och i Stockholm och sådär. Så att det är jättekul. Och
sen
på
roligt.
Vissa orter kan det ju vara färre, där är vi kanske. Men på de allra flesta orter så har vi en grupp runt 20 stycken.
Men hur, om man vill gå med i Run Academy, hur hittar man er och hur kommer man i kontakt med er?
Lättast är att man surfar in på vår hemsida. så finns all information under våra tjänster. Annars kan man mejla oss på info@runacademy.se. Eller ringa oss. Det finns också kontaktuppgifter.
Mm. Så man vet så. Vi ska undra vilka städer finns ni i och så. Men det är ganska många städer.
Ja, exakt.
Så vi ska rabbla upp det här.
Det är 62 orter. Så att det finns väldigt många. Men man ser alla orter på hemsidan.
Mm. Och vill man coachas av en VM-löpare så det är Liljeholmskajen som gäller. Eller vad sa ni? Liljeholmen.
Ja, exakt. Då är det Liljeholmskajen.
Så det är dit man får söka sig i många dagar.
Sen kör jag även, jag har kört lite personlig träning. Jag har 3 kunder i dagsläget som jag tränar.
Ja.
Med lite olika mål. Ja, och det har vi ju. Vi har personlig träning främst i Stockholm. Liksom. Så vi har många kunder även där och för lite företagsträning. Vi har ju lite allt möjligt som jag jobbar en del med.
Mm. Så det. Kul. Då har vi sen en avslutande del som vi har haft med våra gäster. Och det är att vi ska fråga lite om dina favoriter. Så vi sätter igång med sista delen, tänker jag.
Det gör vi.
Första frågan är då, hur ser ditt favoritlöppass ut?
Oj, vad svårt. Det
är bara långa
förhållningar. Ja, precis. Det är så olika känslor efter olika pass.
Mm.
Alltså, det är väldigt härligt att springa de här maratonintervallerna i när man kör liksom, ja, men det kan vara allt från 7x2 km till 4x5 km. Alltså, men just de här långa intervallerna med jogg mellan när man känner att liksom, ja, men det här alltså supernöjd efteråt, man verkligen har fått ta ut sig. Sen är det också de pass som jag kanske har som lite extra favoriter är ju mina fartlekspass. Där jag har gjort allt från så här, blanda farter på 1 km intervaller. Mm. Så det var 1 km lite lugnare, 1 km lite snabbare. Men så att snittet landar ungefär runt en marafart.
Mm.
Så det tycker jag, där det har min styrka varit. Ja, men exakt.
Mm,
att köra fartlekar.
Mm. Ja, nästa favorit då. Din favoritövning i gymmet?
Ja, alltså jag är inte jätteofta i gymmet. Jag har kört lite gymträning nu inför...
Och det kan ju vara styrkeövningar hemma också.
Ja, men precis. Ja. Lite gymträning inför Doha har vi lagt in lite styrka i gymmet. Jag kan tycka att det är rätt kul med knäböj. Men jag kör ju inte så tunga knäböj som jag kör. Mm. Lite lagom tungt.
Men den här perioden då, det är liksom precis i din försäsong?
Ja.
Eller så efter dina...
Ja, men precis.
Din största tävling, lite vila och sen...
Ja, exakt. Så att man bygger lite grundträning så har man lite styrka.
Ja.
Men då kan jag tycka... Men jag tycker om gymträning. Men jag, nu är jag med sig, jag har svårt att vila mellan övningarna. Jag vill ju gärna att det ska liksom hända något hela tiden.
Ja. Ja. Jag förstår för du är lite i ditt tänk. Favoritdistans då?
Alltså... Jag har ju alltid sagt att när jag började med löpning så var det ju längre desto bättre. Och då var ju halvmara den som var liksom lång, alltså den längsta jag sprang. Och det blev ju liksom bättre. Man såg ju ganska snabbt att Lidingöloppet var bra. Och även nu då maraton, jag vill satsa lite på det. Alltså jag tycker maraton har en speciell, alltså det är väldigt speciellt. Det är aldrig liksom, aldrig, man kan inte veta före. För det händer så himla mycket under ett maraton. Mm. Så det är en väldigt speciell känsla. Och det är en, alltså just att få gå i mål. Efter ett maraton är superhäftigt. Samtidigt som jag gillar halvmara när man får trycka på lite. Och det inte är fullt lika långt. Liksom. Men jag skulle säga just nu är det maraton. Helt klart.
Tror du att du kommer att börja ta det mot ännu längre? Eller är det mer de här... För maraton är väl den som är så här mästerskapsdistansen som är längsta på VM och sånt.
Det finns ju VM i ultralöpning och traillöpning och allt möjligt.
Men då är du utanför friidrott.
Ja, då är du utanför
friidrott då i så fall.
Nej, alltså jag kommer hålla mig till de distanser. Jag kommer inte springa ultra. Säger jag nu.
Säger nu.
Det som händer i framtiden. Vilket är ditt favoritlopp som du har sprungit?
Eller tävling liksom, om du tänker...
Ja, men jag tycker att Göteborgsvarvet har jag haft en speciell känsla inför. Det har liksom alltid gått väldigt bra på Göteborgsvarvet. 2012 så slog jag pers där med 1916 som sen höll sig hela vägen till 2017 när jag slog pers igen på Göteborgsvarvet.
Mm.
Så att det har varit ett speciellt lopp.
Och det är ett tufft lopp att persa på, tycker
jag. Men verkligen. Men det är liksom, den banan har gått väldigt bra för mig. Och sen har jag både SM-brons och SM-silver därifrån. 2017 och 2018. Så att det är, ja, men jag skulle säga Göteborgsvarvet är något speciellt.
Mm. Uh-huh.
Och då har vi nästa som är, vilken är din favorit pepplåt? Har du någon sån som du taggar till dig eller?
Alltså jag lyssnar ju på en del, jag brukar ha en så här träningslista på Spotify som man brukar lyssna på emellanåt. Det är mer så att det är min man som har musiken hemma, så jag brukar lyssna på det. Han tar fram och så bara, men den här låten kan jag tycka är rätt bra. Nu har jag lyssnat extremt mycket på Ut i natten med Avantgardet. Det tycker jag är, men det är mer så jag gillar. Sen kan sjunga med lite, tills för sig själv.
Jag gillar också låtar som jag kan, liksom. Ja. Som man kan texten till, eller där känner man.
Sen brukar jag ju lyssna på Eye of the Tiger med Tina Turner eller något. Alltså bara för att få det så här riktigt...
The power.
Ja, men exakt. Få mycket power. Men jag skulle säga Avantgarde som är ute i natten.
Nästa favorit då? Din favoritsyssla när du inte tränar. Har du någon sån?
Det var lite roligt. Det var rätt kul. Jag blev intervjuad av Ålandstidningen i somras. Och sa, ja, men vad gör du annat än... Liksom. Och då tänkte jag bara så här... Ja, vad gör vi annat? Ja, men vi solar och badar typ hela somrarna.
Ja, men bara lugnt.
Ja, alltså... även när vi reser. Alltså, vi är väldigt fokuserade på att åka till sol och bad. Mm. Barnen älskar att bada i poolen. Och Pontus och jag älskar att vara i solen. Så det är perfekt. Men nej, men jag vänner. Alltså, träffa dem, umgås med. Och vara med familjen. Alltså, vara med barnen, leka med dem.
Kul. Du, då får vi ta och önska dig stort lycka till på VM.
Verkligen lycka till.
Stort tack. Det är den 27 september som du kommer att springa.
Ja.
Så att då får vi hålla utkik efter den blågula dräkten och heja fram dig.
Ja, det kommer verkligen.
Tack för att du kom hit.
Tack för att du kom.
Ingen vet var ni ska gå. Huvudet vobblar som ett drag. Men aldrig över ytan så. Ett på djupet never-ending slag. När era radiostyrda röster ömsint kittlar min fantasi. Flipper spelas sönder impulserna för mitt självbedrägeri. När ni skjuter ut i natten finns det inget av mig kvar. Alla döda ögonskratten, bara vakten minns vem som var. När ni cementerar kvällen är det utan min frenesi. Den är somnad i eternellen, vaknar aldrig mer till liv. Ut i natten, ut i natten.
Producerat av Runners World.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.